SSABs vd lämnar efter 13 år. Clas Ohlsons försäljning svagare än väntat. Hej och varmt välkomna till EFN Direkt. Stockholmsbörsen lyfter 0,3%. Tyska DAX är upp 0,7% och Londonbörsen handlas runt nollan. SSABs vd Martin Lindqvist avgår efter 13 år på sin post, men sitter kvar tills det är en ersättare på plats och aktien backar 2,3%. Prylkedjan Clas Ohlsons försäljning ökade mindre än väntat i mars. Den organiska försäljningen ökade med 5% jämfört med i fjol. Väntat bland analytiker var drygt 7%. Aktien backar 2,2%. Riksbanken närmar sig ett läge av då behovet av åtstramande penningpolitik minskar, men följer den svenska kronan noga efter den senaste tidens försvagning. Det sa riksbankschefen Erik Thedéen i ett tal idag. Thedéen håller ytterligare två tal idag, idag klockan 12 och ikväll klockan 19. Bonnesen. Idag inleds hovrättsförhandlingarna mot Swedbanks före detta vd Birgitte Bonnesen. Hon är åtalad för grovt svindleri och röjande av insiderinformation, men blev friad i tingsrätten. Jag pratade tidigare med Daniel Statin, professor i juridik, om fallet. Så här lät det. Bonnesen blev ju friad i tingsrätten och du har sagt att du tyckte den domen var felaktig. Varför då?
Ja, det är två brott som är aktuella. Det är grovt svindleri och grov marknadsmanipulation. Det är samma rekvisit. Men vad tingsrätten gör är att man prövar varje påstående, varje yttrande, varje publicering för sig. Och jag menar att i vart fall när det gäller grov marknadsmanipulation så måste man se de här uttalandena som en helhet. Vilken betydelse har de för hur man uppfattat Swedbank?
Och skulle det då kunna få ett annat utfall?
Alltså, om man ser alla uttalanden för sig, då kommer det att leda till möjligen ett annat utfall. Sen får vi se vad domstolarna, eller vad parterna argumenterar för i domstolen och sådana saker. Och det vet vi inte än.
Och vad skulle en fällande dom kunna få för konsekvenser i liknande åtal i framtiden?
Till att börja med så tror jag att man ska säga att redan åtalet har fått stor betydelse här. Alltså man har blivit mycket försiktigare med de uttalanden man gör. Så på det sättet tror jag inte en friande eller fällande dom skulle ha så stor betydelse. Däremot kanske en fällande dom skulle ha en annan betydelse för människors i allmänhet förtroende för näringslivet. Alltså att man inte kan säga vad som helst i en ledande position.
Tack Daniel Statin. Med mig för att kommentera detta vidare har jag Jon Åsberg, chefredaktör på tidningen Fokus, och på länk Joakim Olsson, vd på Aktiespararna. Jag börjar med dig, Jon. Hur ser du på fallet?
Jag har redan från början tyckt att det här åtalet mot Birgitte Bonnesen är väldigt märkligt. Hon blev vd för banken 2016 och då hade den här penningtvätteriet som är botten till alla de här anklagelserna och åtalen, då hade det redan avslutats. Det pågick mellan 2007 och 2015 här för mig. Så då hade man liksom städat upp det där, och sen handlar det egentligen om den informationsgivning som banken bedrev efter att penningtvättsskandalen var så att säga avklarad.
Väldigt märkligt, säger Jon. Vad tänker du, Joakim Olsson?
Jag delar väl i det mest väsentliga det professorn gav uttryck för här tidigare, att det är väldigt viktigt att ledande företrädare för näringsliv och banker kommunicerar på ett korrekt sätt till marknaden, och när man inte gör det så är det rimligt att man hamnar i en situation där man får stå till svars för det. Och det själva ärendet handlar om är ju så att säga, kan man vara ansvarig för undanhållanden av information, eller är man bara ansvarig för manipulation av marknaden om det är så att man säger direkt felaktiga saker? Och det tycker jag är väldigt viktigt att prövas.
Det blev ju ett friande i tingsrätten. Berätta lite mer, vad tycker du om det?
Jag tyckte som sagt åtalet var märkligt, och jag tyckte att allt annat än en friande dom i tingsrätten hade varit inte bara märkligt utan direkt bekymmersamt eftersom jag inte tyckte att det fanns någon grund för åtalet. Och jag tycker egentligen samma sak här i hovrätten. Jag hoppas verkligen att det blir en friande dom. Jag tycker att åklagaren är helt ute och cyklar här.
Försvarsadvokaten har ju skrivit eller uttalat sig till Dagens Nyheter att de räknar kallt med att det blir en friande dom. Joakim Olsson, vad tycker du om friandet i tingsrätten?
Jag tycker att det finns anledning att pröva ärendet en gång till i hovrätten då. Jag utesluter inte att det kommer att kunna gå vidare till den högsta instansen också så småningom, oavsett vilket utfall det blir i hovrätten. Men i grunden så är det ju så att de uttalanden som sammantaget gjordes av Birgitte Bonnesen 2018 bidrog till en bild av att banken inte hade de problem som senare uppdagades och som redan var kända i bankens interna rapporter. Och det var en form av vilseledande, men frågan är ju om det var ett vilseledande ur juridisk bemärkelse. Och det är ju det som den här processen handlar om att pröva.
Om vi pratar om sakfrågan i sig, tycker du, John, att lagstiftningen är tillräcklig när det kommer till exempel marknadsmissbruksbrott?
Ja, men om man tittar på hela ekobrottslagstiftningen i Sverige och inklusive svindleri, marknadsmissbruk, insiderhandel och så där, så kan man ju konstatera att det är väldigt sällan som det blir fällande domar. Det tyder inte nödvändigtvis på att det är fel på lagstiftningen, men det är kanske tillämpningen som brister. För jag tycker just att det här exemplet, Swedbank-fallet, det tycker inte jag är ett bra exempel på det. Därför att där, som sagt, så tycker jag att det är ganska konstigt att åklagarna har drivit det här så långt. Jag tycker att det är egentligen ett ganska enkelt mål. Ofta är de här ekobrotten ganska komplicerade. Vi tittar på Allra-målet här om året. Då även det här fallet med Sevia-mannen och Nordea-mannen för några år sedan. Det var väldigt komplicerade mål och där var det liksom mycket som rätten skulle begripa. I det här fallet så tycker jag inte det är inte så svårt att förstå. Så då kan man ju säga att och då har ju lagstiftningen funkat då, om det blir nu, eftersom det blev en fällande dom i tingsrätten eller en friande dom, och blir det här nu också i hovrätten, så kan man ju säga att då är ju kanske lagstiftningen just på det här området ändamålsenlig. Men vad jag egentligen vill komma till, det är att jag tror att domstolarnas tillämpning av lagarna kanske är brister. De har ofta svårt att sätta sig in i de här komplicerade härvorna, tror jag. Och jag vet inte hur man kan förbättra det, men en kunskapsnivåhöjning i domstolarna tror jag skulle vara bra.
Vad tänker du på aktiespararna kring om den här lagstiftningen är tillräcklig när det kommer till marknadsmissbruksbrott?
Jag tycker att det är lite för tidigt att ta ställning till det, eftersom det här är ett väldigt intressant fall som handlar om hur man ser på rekvisitet vilseledande uppgift. Och det är ju inte fullt ut prövat än. Det återstår att se hur hovrätten tolkar detta, och det återstår också att se om det eventuellt då blir en prövning i högre instans. Och det är först därefter som vi får en situation där man kan fundera på om lagstiftningen är tillräcklig eller inte. Om man gör bedömningen att det borde ha varit en fällande dom givet det agerandet som har varit, men det inte blir det, ja, då är det ju antingen någonting som måste göras med lagstiftningen och tillämpningen av lagstiftningen, eller med åklagarmyndighetens möjlighet att driva och bevisa sin sak. Så jag tycker vi får avvakta utfallet innan vi har en sån diskussion på djupet.
Ja, och det dröjer ju några veckor eller nästan månader innan vi får se utfallet. Vill du tillägga någonting där?
Ja, nej, men jag tänkte på, det är intressant också att hon åtalas även för svindleri. Och det är ett brott som har funnits länge i lagstiftningen i Sverige, men som nästan aldrig har lett till en fällande dom. Alltså, det är otroligt få gånger. Det är få gånger som någon har åtalats, men det är ännu färre gånger som någon har fällts för det. Så det, där kan man ju verkligen diskutera om det finns en ändamålsenlig lagstiftning på den punkten. Mm,
det är också intressant, eller beror på hur man ser på det, men Swedbank kan ju eventuellt få böter i USA och till och med handelsstopp i dollarn om det blir så. Hur ser du, Joakim, på sannolikheten att det blir böter och handelsstopp?
Ja, böter tror jag är ganska sannolikt att banken kommer att drabbas av. Jag tror däremot inte att man kommer att få den dollarproblematik som du är inne efter. Det är ju både en juridisk prövning i myndigheterna i USA, men det är också en sorts politisk process. Och där tycker jag att Swedbank har agerat i mångt och mycket klokt, som har en erfaren ordförande som är van att hantera den typen av problematik. Så men att det skulle bli böter, det är nog ganska sannolikt i mångmiljardklassen.
Ja, där var tiden ute tyvärr. Vi har ju alldeles strax börslunch i studion. Så jag får tacka dig, Jon Åsberg, för att du kom hit. Och tacka dig, Joakim Olsson, för att du var med på länk. Och vi ska som sagt avrunda EFN direkt, för alldeles strax så är det dags för börslunch som idag ska prata om Kinnevik om en liten stund. Tack och hej!
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.